Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hörru du, att jag skrev ju till dig att jag älskade din frågestund, del 4.
Ja, på bloggen.
Mm. Mm, just det. En av frågorna tänker jag läsa högt nu.
Ja.
Vad har du för udda vanor? Och du svarar... Haha, flera stycken. Oh, you crazy. Men en vana sedan några år tillbaka, det är att plocka svarta hårstrån från benen med en pincett. Jag har pannlampan påslagen och lyssnar på podd samtidigt som jag jagar de svarta hårstråna bland allt ljust fjun på benen. Alltså det är så mycket här, din sjuke fan. Vadå pannlampa? Kan du vara mer norrländsk? Bara, nej, elen har inte kommit. En. Och så jag sitter här i mörkret och varför har du olika färg på benen?
Va? Jag vet inte. Alltså jag har alltid haft bara ljusa hår på benen tills jag fick mitt tredje barn. Det bara, va? Här kommer det svarta. Nu är jag tror att jag kommer ha en period på några år när det går över till att ha svarta hår på benen. Mm. Och det är ju... De har ju en helt annan konsistens eller vad ska jag säga, än ljusa hår. De är ju också mjukare. Så att nu är det liksom, det är väldigt tillfälligt. Man känner liksom att jag har ett svart hår här någonstans och så tar man det med pincetten och så. Och så ser man dem inte så bra, så man måste ju ha pannlampan på för att hitta dem i rätt ljus liksom. Och jag kan bli, och så är det också så här, det är som att sitta på en skärm för länge, så det blir samma avstånd för ögonen. Så att jag får så ont i huvudet när jag håller på med det här länge, men jag kan sitta i en timme typ och lyssna på en podd och leta svarta hårstrån och knipa dem med pincetten, och sen är jag liksom, har jag så här jätte ont i ögonen och typ som huvudvärk för att jag har ställt in ögonen på fel avstånd i en timmes tid.
Du håller på en timme alltså.
Ja. Mm,
nog för att du har långa ben, men hur långt upp går du? Gör du muffen?
Nej.
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Nu kommer en liten anekdot om när jag har varit ute gärna för.
Ja.
Jo, jag och femåringen var i affären för att handla till fredagen.
Mm.
Och vi hämtade ett trepack Kinderägg. Och sen skulle jag plocka naturgodis som man gör.
Mm. Mm.
Och det står en farbror där. Och jag tar en påse, liksom böjer mig fram så bredvid honom. Och så vänder jag mig till honom och säger någonting i stil med att Ja, det här godiset som vi låtsas inte är godis.
Va?
Det här är godiset som vi låtsas inte är godis. Ja, men nu vill jag ta här. Och jag vill ta själv, så du får ställa dig i kö. Och jag blev så spak.
Ja.
Så jag var tvungen att gå iväg.
Får man säga så?
Nej.
Får man säga, här i den här plocksektionen är det kö?
Nej.
Det bestämmer väl inte han?
Nej. Det
om det finns fler skopor betyder det att fler personer kan jobba samtidigt. Mm. Vad var det för idiot? Mm,
exakt. Men jag blev tvungen att gå undan. Jag gick iväg och liksom väckte av mot tandkrämerna för jag visste inte hur jag skulle bete mig. Och så stod jag där liksom med en uppslagen påse och som jag ställde på tandkrämstuberna och började pilla med någonting. Och mitt barn stod och tittade på mig och log lite som barn, små barn kan göra när de fattar att nu är det någonting som är lite konstigt. Så jag ler för att släta över det här. Mm. Men om han hade sagt till mig så fort jag liksom bara närmade mig att han hade sagt jag vill ta själv och liksom sagt det kanske dessutom på ett trevligt sätt.
Mm.
Då kanske det hade slutat. Då
säger
kanske
man det?
Nej, men
jag vill ta själv. Det är ju bara något som en treåring får säga. Ja, kan själv. Vill bara själv. Stå själv här.
Ja, men liksom om man hade sagt så här. Förlåt, men kan jag få ta själv? Så, om man hade visat att jag är så rädd för världen. Så kanske man hade blivit lite.
Ja, det är sant.
Men det var ju det att jag hade försökt säga något trevligt till honom. Och vara lite sådär chatty-chatty.
Ja,
och då tyckte jag att det var ett sånt svek av gubbfan. Och jag hoppas att ingen är trevlig mot honom någonsin. Mm. Och när jag stod där vid tandkrämerna, då fick jag ju liksom försöka intala mig själv att ja, men mamma, Malin, du är ung och du har en härlig familj. Du har bra saker händer för dig. Nej, men inte men han, man liksom. Men alltså det var ena foten i, det var det. Och så att liksom att jag inte skulle känna att här var vi två jämlikar och som
nej.
Men mitt allra mest innersta vill ju stå kvar och säga Sverige är en demokrati, vi lever i ett fritt land, en fri affär, luften är fri. Du kan inte paxa att stå vid naturgodiset och nu tar jag och skulle börja ta. Och jag är så nyfiken på hur det hade slutat om han hade känt att han inte hade skyldighet att retirera. Men så hade jag känt ännu starkare att jag inte hade skyldighet att retirera. Och så kommer hårdare ord och vi är upp i varandras ansikten och så kommer den första knuffen och sen är det fan ta mig igång alltså. Och så slutar det med att jag slåss för mitt liv mot en sur gubbe medan mitt barn tittar på. Jag vinner, han är nere, jag tar mina rostade och saltade mandlar, borstar av mig butiksgolvet från jackan, tar mitt barn i handen och går mot kassan. Så här i efterhand så är jag ju så bekymrad över att det inte slutade så här. Nästa gång ska jag se var någonting slutar. Jag ska våga. Eller?
Ska du det?
Nej.
Jag tycker det var jättebra att du gick undan till tandkräm. Men det är någonting med det där, måste jag bara säga. Det där att man kan ta emot otrevligheter om man själv inte först har råkat försöka vara trevlig. Om man råkat försöka vara trevlig mot en busschaufför eller liksom mot någon man står i kö med och så. För då har man i alla fall inte själv gett något, men det blir så otroligt sårad eller förnärmad, ska jag säga, när man bara, här har jag försökt, och jag menar, det var inte så att du var jättetrevlig mot honom, men man ändå försökt göra någonting mer än the fucking bare minimum.
Yeah.
Och så är någon otrevlig. Det är en fruktansvärd känsla.
Han ska känna att han har blivit rörd av Gud. Ja. Och det är ju också så att i butiker, om man stöter på någon som är otrevlig som jobbar där, då har ju jag mitt, det här att jag frågar trevligt, får surt svar och då framhärdar jag och är trevligare och trevligare och så bara bygger jag på. Till slut så är ju situationen helt absurd om de då inte viker ner sig och blir trevliga, alltså att man mjukar upp dem. Men om de står på sig och fortsätter och jag bara blir trevligare och trevligare, jag tycker det är nästan som något, det är något kink jag har.
Du är ju, eller det har vi ju förstått via podden nu, att du är väl en ganska pratsam person. Du pratar ju med liksom alla butiksbiträden, alla som står i kassan. Har du alltid varit så?
Nej, men det här är ju en sån sak som likt svarta hår bland fjunet så kommer det med åldern. Och jag,
det kom, eller hur?
Ja,
det, så?
Det kommer ju bara bli värre och värre tills jag är som min farmor var.
Men det är så mysigt, minns jag. Alltså, min pappa är så här, min faster och farbror är också jättemycket så här. Och min farmor var så här. Alltså, de lär alltid känna alla som äger alla loppisar och alla affärer. Och, de, och så, när man var ute med dem och gick i affärer så undrar man alltid hur de kunde känna. Alltså, man trodde att det var typ kanske deras bästa kompisar eller deras släktingar. Men de bara pratar med alla. Och grejen är att om man gör det lite grann, alltså det går ju väldigt fort att bli att... det blir att man att på den nivån den nu krävs så blir det väldigt trevligt och man kan också få massa saker. Mitt bästa är att bli så där tjenis med folk som äger loppis och antikaffärer och att liksom, för då är de alltid så här, ja men du, jag har precis fått in en sak här som jag inte ställt ut i affären. Nu kom här bak och titta. Då kan man liksom, för då och så alltså det är inte därför jag gör det, men det är liksom väldigt trevligt och jag tycker att det känns som att en ganska skön vuxen grej att märka att man bottnar i det, för att typ när man var yngre så var det ju väldigt mycket så här att man var lite rädd för interaktion med vuxna, inte för att vuxna var otrevliga, men att liksom, men nu jag tycker till exempel att det är supertrevligt att bo i en liten by och att jag nästan alltid pratar ganska länge med alla på affären. Alltså dels träffar man ju alltså barnens lärare på affären och sina kompisar och så här. Men sen kan man stå i kassan en stund och slänga käft om någonting med liksom någon grej som har hänt eller skoteföret eller priset på morötter. Så jag tycker det är så himla trevligt att känna mig så vuxen och
och också liksom... som att du är med i en Bamse-tidning, priset på
ja, morötter. Jag vet! Okay, nej, men alltså, det är hon... nej men alltså Bamse, det är ja, okej, Bamse, men jag tänker typ mer på barnen i Bullerby när de ska gå till handlaren och köpa godis. Alltså det var ju min målbild när jag var liten och nu lever jag i den. Jag får prata med handlaren om godis och vad det är för väder i Bullerby i byn där jag, när jag kommer, eller liksom på min gata i byn. Väldigt, väldigt mysigt.
Mm. Jag har ju faktiskt bytt affär. Den här som jag var i med vad heter det, naturgodiset, det var i och för sig den gamla, för det blev så. Men annars har jag bytt affär därför att i den gamla affären där är alla som jag känner och det tar sån tid och det är också så att jag är ju då sådan att jag klarar inte av när det blir tyst, utan istället får bara ja hej då och gå vidare. Då blir det att jag säger privata saker för att liksom att det bara händer, så då står man där, hej hur är det, så här, jag har satt in en spiral, mitt barn, privata grejer, bla bla. Så
du kan inte bara vara tyst utan du var tvungen att byta affär. Har du fått en lång omväg nu till din
Exakt, det är exakt lika, för jag bor inte i en by utanför Umeå, utan jag har liksom massa business omkring mig.
Wow, vad du skryter.
Hos Mindler kan du träffa en psykolog via videosamtal utan väntetid. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Mellan samtalen jobbar du med IKBT-program i Mindler-appen. Där får du information och verktyg som hjälper dig framåt. Läs mer på mindler.se.
Men på tal om händelser vid naturgodiset så... du har nog inte sett händelser vid vatten.
Nej, jag...
Men du har läst boken, frågetecken.
Ja, jag har tänkt se händelser vid vatten. Men jag tänkte att den, eftersom på SVT kommer det bli ut ett avsnitt i veckan. Och det klarar inte jag av. Så jag tänker att jag ska se den när alla avsnitt har kommit ut. Jag har läst boken för flera år sedan. Men måste erkänna att när jag nu försökte tänka på händelser vid vatten så kommer jag inte ihåg någonting annat än att jag tyckte den var väldigt bra. Jag minns ju aldrig handlingen, och jag kan alltid se om saker och vara jätteförvånad över att hur saker slutar. Jag minns bara att jag tyckte den var väldigt bra. Men kör, vad tycker du om serien?
Ja, men måste man säga spoiler alert och sådana saker, eller får folk bara liksom...
Ja, nu har du redan sagt det, så nu vet ju folk det.
Ja, just det. Jag läste... Det här tycker jag är lite besynnerligt, därför att jag har läst boken, läste den när den kom 93, så jag var 14-15 år. Och du har läst den, Jasmina har läst den, Elin har läst den. Vad fan, alltså jag tyckte jag var, nu när jag tänker efter, att varför var jag 14-15 år och läste den? Men varför läste ni det? Eller ni var inte för, jag fattar inte.
Nej, men jag har läst den typ, jag tror att jag läste den för kanske 5 år sedan.
Ja, hur i hela friden kom det sig?
Alltså, jag ja, det gillar ju Kerstin. Det
inte. Oj, förlåt, fort.
Okej då. Nej, men ja. jag gillar Kerstin Ekman. Och är det här den bästa, mest... Alltså, det är någonting med titeln som är så jävla bra. Händelse vid vatten. Man känner att det här är... Alltså, det här är creepy på något sätt. Mm. Eller hur? Man vill läsa den.
Ja, och... precis som för dig så är det så att jag minns i princip ingenting. Jag minns bara känslan boken hade och att den var otroligt jättebra. Det är så att och jag har ju sett fram emot, för de har pratat så mycket om den, och jag har sett fram emot att se den, och så börjar jag titta och så tänker jag att jag ska vara överlägsen Joakim lite grann, att jag vet saker som jag vet ingenting, och så sitter han och ställer frågor, jag vet inte. Men jag tycker att serien är svinbra. Och älskar framförallt fotot och miljöerna. Jag menar, det är ju lätt gjort. En soljävel går ner. Jag menar, och allt gräset blir så här bakifrån snyggt och sånt där ju. Så va. Jag säger inte att det är så lätt att göra TV, men alltså, det är ju väldigt vackert och de har förvaltat det.
Ja.
Men så är det då en... Och jag ska bara säga det också, att nu när jag tar upp det här så kanske man skulle kunna tänka att det här blir en genomgång som har en röd tråd eller ett övergripande tema. Men det här kommer ju bara vara jag som säger lite randomiserade grejer om en tv-serie. Så ingen blir besviken.
Nej, men kör!
Ja, jo, men det är då en person som blir lagd i en brunn, så att säga. Och det förstår man innan personen blir lagd i brunnen. Och då börjar jag, då trycker jag in fingrarna jättehårt i ögonen. Alltså tummarna där och så fingrarna, och så gnugga. Så att jag blir både blind och döv. Och det är en ganska lång scen och så. Och så får jag liksom försöka tänka att Joakim liksom rör sig med sin arm. Att jag ska känna vibrationerna i luften bort till mig. När det är över då. När det är safe att titta. Och ja, i alla fall. Och sen så är det tillbaka till den här brunnen. Fram och tillbaka. Och jag håller på. Och den här ångesten då. Vi pratade om det för några avsnitt sen. Det här med att vara inne i en grotta. Och så blir det trängre och trängre, om man förstår. Nu kommer jag vara kvar här och svälta ihjäl, dö. Och dyka under is och inte hitta hålet och det här. Och brunn, ja, det är på den listan ju. Och jag tänker att det där är... Jag får så stark ångest och det där värsta som skulle kunna hända och så vidare. Tills de visar kollektivet i Stjärnberg. Tror jag det heter. Alltså, getgröt och getost och getmjölk och duscha med en spann. Och då är ju det här ändå sommartid. Ja. Så det är den goda delen av året.
Ja.
Och det är så... Och det är liksom...
Om har vi du säger druckit här, getmjölk
någon gång? Jag skulle fråga om jag hade druckit.
Nej, jag menar, har du druckit getmjölk?
Nej, men vet du vad? Sidospår, förlåt. Ja, det var du som sa det. Men jag var på invigning av någon annan. Nej, inte invigning. Jag skulle göra någon sån här paneljobb med Marcus Birro och någon till på ett fancy hotell i Stockholm som kan det heta Nobis. Nej. Jag vet inte. Men och då så på frukosten där hade de både getfil och fårfil, så jag tog lite av varje bara för att smaka. Så nästan. Varför undrar du?
Nej, för att getgröt och getmjölk, alltså getmjölk smakar ju som chèvre, heter det chèvre. Nu är det många ord vi inte kan uttala här. Men och det är ju jättegott som ost. Det är inte så gott när man tror att man ska dricka en mild, lite söt mjölk och så få.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Man en sur... Alltså det är väldigt svårt. Jag tycker synd om kollektivet, men fortsätt på din
spaning. Men det
sparing.
Är ju så konstigt med jätter att de... Att de luktar som de smakar. Ja. Är det så med alla? Nu försöker jag tänka efter lite här. Fisk, ja.
Ja.
Bröstmjölk, har du smakat din egen bröstmjölk?
Är ja, det smakar ju lite sött. Väldigt, väldigt sött. Ja. Men får, alltså det kan ju lukta, nu vet jag, så är det ju inte med getter, men alltså får kan ju smaka yllekofta, men då är det ju för att man har slaktat dem fel. Att det har liksom, köttet har kontaminerats. Ja. Då börjar det ju smaka... ull, det är ju liksom...
Men de har ju en kofta på sig, det är inte så konstigt.
Ja,
om de...
Nej, men då man ska vara duktig på att slakta. Alltså många i den äldre generationen, typ min morfar, och de hatade ju fårkött för att de hade ju bara ätit kontaminerat fårkött under sin uppväxt som smakar då lusekofta. Liksom. Men skitsamma. Ja. Det är väldigt lång tid.
Ja. Jaha. Mm. Ja, nej men då så en bit in i det där i kollektivskildringen så börjar jag ju längta till den här brunnen. Mm. Och men ja. Vi ja och då nej men och så jag vill bara säga så här också att jag tycker att det är så fruktansvärt orättvist när för den tiden det måste ta från ax till limpa när det gäller ett sånt här projekt. Alltså alla steg liksom. Det är inte så här, hej, vi vill starta podd, kör. Köp en Zoom, börja prata trams. Nej, så ska jag inte säga. Men den ax till limpa färden jämfört med ska vi göra en filmatisering av den här romanen som alla älskade och alla steg och SVT och pengar och vem ska spela det och vem ska göra det. Och fy fan vad jobbigt!
Ja.
Tills nu. Och så ska folk sitta här och bara det tyckte jag var lite... Och sitta och picka på grejer. Men därför fortsätter jag ändå. Nej, men jag vill, med det sagt... Alltså, ja. Fy fan. Jo, men... Det är vid ett tillfälle så får en person blod på sin hand. Ja. Och springer genast ner till vatten. Och frenetiskt liksom tvättar av.
Ja.
Och blod som man har fått på huden, det försvinner ju direkt.
Ja.
Men fast personen har gnuggat och gnuggat så när personen reser sig upp så är händerna röda. Alltså, som att det är färgämne. Ja. Och där, alltså hela den här processen, alla duktiga människor som har varit med och gjort det här och skådespelarna, alla som är så bra och så sitter jag där och färgen försvann inte.
Men visst är det hemskt att man också har blivit så där. Jag minns hur det var när man var liten och blev helt förtrollad av saker, men jag är så skadad av att också ha sett så här behind the scenes och typ hur man har gjort Game of Thrones med olika så här green screens att man till slut blir man är så van att försöka se mekanismerna bakom att det är svårt att njuta av saker. Jag vet att liksom att hur barn är. En bekant till mig som jobbar som lärare hade frågat liksom sina lågstadieelever om vilken otecknad film de tyckte var bäst. Alltså otecknad med riktiga karaktärer. Då hade ju jättemånga i klassen sagt Bamse. och sen får tänka efter en jättelång stund. Hon bara, men den är ju tecknad. Bara, är den det? Vänta nu här. Är den det? Hade barnen fått tänka... Den nivån av förtrollad vill man ju bli om någonting man tittar på. Att man vet inte, är det tecknat? Är det otecknat? Alltså, och det försvinner mer och mer med ålder. Också ju bättre smak man får. Och det är det som tycker jag kan vara tråkigt. Att man, ju mer bra saker man ser, det är så svårare att se halvbra saker och tycka att det är bra. Så jag är glad att du säger att händelser vid vatten är bra, förutom det här blodet då. För att det är ju ofta det att alltså, mycket håller i en hög nivå. Men att man har så himla lätt att känna att saker skorrar. Och då... ja, då känns det inget kul. Man har blivit alldeles för kompetent konsument.
Jo, men alltså, ja, och jag sitter och har en inre dialog med mig själv att jag gör det bättre själv då. Att snälla, ge dem en, vad är det här, var så hård och petig. Men å andra sidan är det här så lätta saker. Ha grisblod då, eller alltså använd riktigt blod som försvinner. Och sen så är det också, det är också en bebis med, som i vissa scener, inte en bebis. Nej. En stenhård stel docka som någon står och håller i. Hur svårt hade det varit att skaka fram en bebis på riktigt? Och gå och hålla i?
Eller ha någonting som väger som en bebis och ändå, alltså något måste man kunna.
Nej. En påse nötter från naturgodishyllan. Och sen är det också, och det, man, jag vill ju inte säga det här, men tillbakablickar. Och jag vet inte om det här är en anpassning till att folk sitter med sina mobiler framför tvn och missar avgörande detaljer. Men det är väldigt bra att ha mobilen till hands om man vill slippa tillbakablickarna. För visst blir man ledsen. Aha. Det där visste ju jag.
Ja.
Eller?
Jaha, alltså är det liksom tillbakablickar från tidigare avsnitt om man, då de återupprepar?
Ja, för att det ska förklaras. Det var den här. Aha.
Ah, nej.
Ja, nej. Det är inte bra. Varför gör man så mot sig själv?
Men, nej, inte bra.
Jo, men tillbaka till kollektivet. Mm. Och det är i och för sig inte bara kollektivet som är svårt att tänka sig att man skulle vilja leva i. Utan egentligen varenda relation, varenda person, varenda hem, varenda situation i den här serien är ju... Det är mörkt, det är deprimerande, det är känslokallt och det är det här karga, torftiga. Och vissa delar av den är ju 70-tal, så det kommer ju med åldern som det hör till. Men vad tänker du som bor i ish, det här området?
Va?
Ja, men jag vill... Nej, men alltså, jag vet ju, eftersom jag känner dig,
ja,
så har jag ju tvingats lära mig att Umeå ligger i Västerbotten. Så kan jag bara ett landskap så är det ju det. Så det är ju bra.
Ja.
Ja, men om jag inte kände dig skulle jag ju säga hon bor väl i Norrland och så vidare.
Ja.
Norra delen av Sverige. Ja, hur ser du på detta, denna att det ofta blir så här att det är hårt och kargt. Jag menar, du säger att du går ner och pratar morötter med dina trevliga bybor. Jo, och din blogg är ju äckligt härlig och fin och mysig och allting är så vackert. Ja, ju. Men det är ju inte den bilden som visas upp vanligtvis. Och då vill jag veta hur du ser på det. Jag kan tänka mig att kanske har du någonting att säga om det här.
Nu, då har inte jag sett exakt den här filmatiseringen, men finns ju väldigt många... Det finns ju många olika typer av filmatiseringar av norra Sverige som är mer eller mindre korrekta. Har du sett Jägarna eller?
Ja, jag älskar, alltså det är en av de bästa svenska, alltså, den är så jävla bra.
Ja, men den är så jävla bra. Och har du sett Leif och Billy?
Ja, men snälla, alltså ja, nej, men jag tar tillbaka allting jag sa. Alltså, eller jag menar,
Leif
och Billy.
Är ju så roligt därför att Leif och Billy, vem av dem är det som älst? Är det Leif? Han är ju från Jokkmokk och det är min mamma är ju därifrån. Det är därifrån, där bor, har vi vår stuga, där är vi på somrarna.
Det är
så roligt för att det är såklart en nidbild och det är överdrivet, men det är så jävla roligt eftersom det också stämmer mycket saker och dialekten är så jävla on point och det är liksom... Ja, men det är väldigt roligt och jag skrattar jättemycket åt Hoja. Har du lyssnat på dem någon gång? De är ju så här.
Nej, men är det de med såna här bäverhattar och så?
De har skidmasker på sig eller de har någon slags ansiktsmasker på sig och så gör de bara musik som är så här banan, melon, kiwi och citron. De häller den i drinken och säger att den är god som alla barn här vrålar och sjunger. Det är bara en massa låtar om att bli full och dricka hemkört och så här. Men, och det är också roligt för att det är precis dialekten, ordvalen. Alltså det är väldigt, jag tycker att det är väldigt härligt för att det driver med någonting som jag kanske under min uppväxt inte gillat så mycket, men nu ändå verkligen ser en charm i. Men det är nog för att det är lite det finns ju verkligen båda sidorna. Alltså en bild är ju liksom ja men alltså typ så här norrländska tystlåtna män och så här. Men grejen är att jag har ju också varit ganska mot det, men sen märker man ju hur jävla präglar man, eller jag har inte
du märker kanske att du är gift med en, jag vet inte.
Ja, ja, alltså jag märker det, att det är så liksom, det är ju ändå sådana män jag själv tycker är attraktiva. Jag blir väldigt präglad på min egen miljö, att man ska vara liksom, man ska kunna köra skoter, man ska kunna backa med släp. Alltså jag, när jag var så här, till 19 hade jag inte, då hade jag gärna kunnat vara upp med en mer känslig estetkille, och det är ju min man i för sig också. Men nu så känner jag bara, alltså någon känslig lite så här mesig typ som inte kan, nej, alltså det, man måste ju kunna liksom, måste ju kunna backa med släp, och du måste, och med kåpsläp, och du måste ju kunna liksom ja men du vet så här, ha ihjäl ett djur, alltså det, det jag vet inte jag säger, men ja. Att det, jag märker att oj, det här är jag så himla präglad på, men det är också för att jag bor på landet. Det är jätte, hade varit otroligt opraktiskt om jag hade var gift med någon som var rädd för att ta i, eller liksom som var lite så här, ja men du vet, lite skör och lite känslig och inte, alltså det är väldigt opraktiskt om man har en gård, och liksom då märker man att det finns ju en funktion i de där sakerna. Men sen så kan jag känna att jag själv inte känner igen, alltså det där är ju en bild. Sen om vi tar Umeå då, som är liksom en universitetsstad där det bor massa inflyttade studenter, jätte låg medelålder, där är det bara jätte mycket kultur och jättemycket feminister och veganer och folk som är politiskt medvetna och alltså det finns ju som, jag tycker ju om att det är den mixen, men ja, jag tror att det är också mer många, man har ju bilden av Norrland, men egentligen så är det ju mer alltså bilden av landsbygden, och att vi för jag menar, jag tror att vi har mer gemensamt på landet här med de som bor på landet i utanför Värnamo liksom, jämfört med olika, alltså och Umeå har mer gemensamt med Kalmar så än vad de har med någon inlandsby liksom. För att det är mer en stad eller landsbygds fenomen. Men alltså jag har ju också så här hatat epatraktorer, men nu kör ju alla fina ungdomar här kör ju epatraktor. Det är klart man inte kan hata epatraktor då, men jag hatade skotrarna när jag flyttade hit. Nu har vi själv en skoter. Man får ju lite andra perspektiv på saker och ting. Men sen så det jag tycker om med alltså små ställen, det är just men det vi pratar om, att man, det är det som typ min mamma avskydde för mig att bo på ett litet ställe. För hon var väldigt privat och tyckte det var jättejobbigt att pröva att stå och prata med folk på ICA jämt. Och var inte alls intresserad av det. Hon tyckte det var jätteskönt att bo på ett lite större ställe som Umeå. Men jag, från att komma från Jokkmokk, men jag tycker att det har varit så mysigt att komma någonstans där alla hälsar på en, alla pratar med ens barn, vet vad de heter. Man vet vad andras, om man ser någon som ute och buskör, så vet man vem det är och vad deras föräldrar heter. Och så kan man, alltså du vet, det är väldigt... alltså jag tycker att det är väldigt härligt, men det har ju också att göra med att för mig signalerar det just min barndoms drömbarn i Bullerbyn, att man inte, man är en liten by och det finns en gemenskap och alla vet vilka alla är och sådär, och ja,
men då vet man ju också precis som det är i ja men i Jägarna och i Händelse vid vatten, att alla vet allt om alla och vilken utsatthet det är. Eftersom det är det sista man vill. Även om jobbiga saker händer än, så är det inte det som är det jobbiga. Det jobbiga är att folk ska veta om
och,
det.
Både och. Alltså verkligen kan det ju vara en utsatthet. Det kan ju också vara en... Alltså det kan ju vara jättejobbigt om det händer någonting liksom skamligt eller någonting traumatiskt. Men det kan ju också vara att man inte är ensam då om det liksom... om någon får en allvarlig sjukdom eller någon förlorar ett barn eller så här, att folk vet om det och liksom att man har kanske, ja, man kan visa en annan värme eller liksom omsorg om varandra så här. Så det beror ju verkligen på, det beror på så mycket på hur man är lagd, men jag tycker att det pratas så mycket om intolerans på liksom på landsbygden, och det så kan det såklart vara, och det finns ju jättemånga inskränkta byar. Jag tror att det var så mycket mer förut i byar, för att innan hela den här avbefolkningen kom på 60-talet så hade man ju ingen brist på folk i byarna direkt, utan man tyckte att alla som kom utifrån var typ lycksökare som skulle sticka därifrån. Men nu är ju alla byar, de flesta byar, så glada att det kommer någon, om det kommer unga människor, kommer folk utifrån, att det kommer någon att liksom befolka byn. Så att, och sen kan jag tänka en sak som är skillnad på små ställen är att man alltså man kan ju, det kan ju vara dåligt utbud till exempel av kompisar, men å andra sidan kanske alla får vara med på ett annat sätt, för du kan som inte spela fotboll om inte alla i klassen är med, för du får inte ens ihop, det blir som för få då.
Som San Marino liksom i VM, alla måste vara med. Ja,
ja, exakt. Men så det tycker jag också, eller liksom att ja, men så här, i våran lilla by, nu ligger inte den i en absolut glesbygd, den ligger ändå ganska nära en liksom 5 mil från Umeå, så det är ändå en liksom, men alltså det finns ju folk som lever som transpersoner, som lever i polyamorösa förhållanden, det finns öppet homosexuella, det finns liksom, det inte finns är ju mörkhyade om de inte adopterade, däremot finns det invandrare från typ Polen och Estland och så här, men Ukraina och så, men alltså det är väl en sak, men det finns det ju inte jättemycket av på Södermalm heller, även om man kan tycka att man bor i en storstad, så är det så mycket mångfald. Jo, men bara för att du går förbi någon på gatan betyder inte att man möts och stöts och blöts liksom, mot varandra. Men du är ju också uppvuxen på landet, Malin. Men du, fast du är ju uppvuxen då liksom, det är väl verkligen inte glesbygd. Det är bara by på by där nere, tänker jag alltid på när jag är i södra Sverige. Det finns ju liksom ingen...
Va? Eller va? Vad är skillnaden på glesbygd och by på by?
Det är aldrig även om det är landet så är det ju inte ödsligt. Här är det liksom så många mil mellan varje by. Och det är så stora, det är ju södra Sverige det reagerar på, att det är bara jättegullig by och så är det 2 kilometer, så är det en ny jättegullig by. Här är det liksom kanske 5 mil mellan byarna.
Ja, fast vad är en by? Nej, förlåt, men vad är en by? Vad är en by? Har en by en kyrka? Ja. Eller vad alltså, är en ort? Men jag kan inte, vad är en by? Vad är en by? Och apropå vad man präglades på. Jag präglades ju också på en sån väldigt manlig man, eller vad man ska kalla det för.
Vad är manlighet?
Ja, det är till exempel att backa med släp. Och eller att inte tycka att det är äckligt att pilla med toaletten om den går sönder.
Mm.
Det är det manligaste jag vet.
Mm.
Och det är nästan bara därför jag har kille. Att åka och att plocka, spindlar och att ha fönsterplatsen i sängen. Men jag präglades ju också på min mamma.
Ja.
Nu så bara säger jag det här för att mamma inte ska vara så här på mig nästa gång vi ses. Och hon kunde alltså, liksom på det här, hon kunde backa med traktor och vagn.
Åh, vad duktig hon är. Åh, det där, det är bra
med
jobbat.
Med 9,5 fingrar dessutom.
Åh, herregud. Så du vet,
det är också det är jättemanligt att sakna fingrar.
Ja, ibland också typ en halv fot eller en arm som är borta.
Mm.
Men det, då är det nästan att det blir sämre igen. Alltså har man bara ett finger borta, då är det peak manlighet.
Det tog det för långt. Men nu så vill jag bara spela upp en sak för dig.
Mm.
Leva livet rent, fullt och fritt. Vi drog upp på berget för att göra medvetna handlingar istället för att låta oss dras ned i civilisationens bedövande ström. Vi drog upp på berget för att frigöra oss från de strukturer som binder människor som slavar och trälar vid allt de har lärt sig att längta efter.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.